verkligen gemenskapen där.
But 3 years ago I met Tero Fredriksson of Vasa, Finland at a theological conference in Dallas, Texas.
Men för 3 år sedan så träffade jag Tero Fredriksson på en teologisk konferens i Dallas, Texas.
And I said, Fredriksson, are you Swedish?
Och jag sa, Fredriksson, är du svensk?
He said, well, I'm Swede-Finn.
Och han sa, jag är en finlandssvensk.
And I said, my wife's mother's maiden name, surname, is Fredriksson.
Min frus mors flicknamn var Fredriksson.
So Tracy's great-grandparents left Sweden for Iowa in the United States.
So Tracy's gammelfarmor eller gammelmormor och morfar, de flyttade från Sverige till Iowa.
And he became a preacher in the Swedish Free Church.
Och han blev en predikant i en svensk frikyrka där.
So if you think of Lutherans as being renegade Catholics,
så om ni tänker er lutheraner som avfälliga katoliker, ja.
Well then, free church people are renegade Lutherans.
Så är frikyrkofolk folk som avfälliga lutheraner.
This is our first trip to Sweden.
Det här är vår första resa till Sverige.
We love your country.
Vi älskar verkligen ert land.
We love your wintry weather that you have here in the month of May.
Vi gillar också det här vintriga vädret som ni har i maj månad.
Really, it is as cold here in May as it is in February in Texas.
Det är lika kallt här nu i maj som det är i februari i Texas.
And my wife feels like, I see these people, they look like my relatives.
Och så, jag ser alla de här människorna, de ser ut precis som mina släktingar.
So we have really enjoyed our visit here.
Så vi har verkligen njutit av vårt besök här.
And we are going to pray God's blessing on your church.
Och vi ska verkligen be för Guds välsignelse över er församling.
In fact, let's do that right now.
Så vi kan göra det just nu.
Father, we pray that you would bless Pastor Michael Toll and Pastor Peter in their work here in Stockholm.
Fader, vi ber att du välsignar Pastor Michael Toll och Pastor Peter i deras arbete här i Stockholm.
Help the people to understand how every one of them is a minister of the gospel.
Hjälp människor att förstå att var och en är en tjänare av evangelium.
Lord, you've said that all of us are ambassadors for you.
Herre, du har sagt att vi är alla ambassadörer för dig.
We announce the message of reconciliation.
Vi proklamerar budskapet om friköpelse.
We tell people God is not angry anymore.
Vi berättar att Gud är inte arg längre.
His wrath was satisfied in the death of Christ.
Hans vrede blev tillfredsställd i Jesu död.
And we urge people be reconciled now to God.
Och vi verkligen ber människor att de ska bli försonade med Gud.
Now Lord, open our hearts to your word.
Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord.
We pray in Jesus' name.
Amen. Vi ber i Jesu namn. Amen.
Is there a key to ministry?
Finns det en nyckel till att tjäna Gud?
Is there some secret to seeing God use us powerfully in the lives of other people?
Finns det någon liksom speciell grej man kan göra för att Gud ska använda oss mäktigt i människors liv?
Many of you are going witnessing later this afternoon.
Många av er kommer att gå ut kanske och vittna senare idag den här eftermiddagen.
And maybe you feel a sense of inadequacy.
Och kanske känner en sån här känsla av otillräcklighet.
You're asking yourself, how can God use me?
Och så säger du, hur skulle Gud kunna använda mig?
I don't know the Bible that well.
Jag känner inte Bibeln så väl.
I don't know how to answer the questions that skeptics might have.
Jag vet inte om jag kan svara på de frågorna som skeptikerna har.
I don't know the arguments of Professor C.S. Lewis or Francis Schaeffer or Josh McDowell.
Jag vet inte hur argumenten egentligen går när det gäller Francis Schaeffer och Josh McDowell och C.S. Lewis och andra.
I feel like I don't think that God can use me.
Jag tror inte att Gud kan använda mig.
So this morning I want to speak to your heart.
Så den här morgonen så vill jag verkligen tala till era hjärtan.
Is there a secret to seeing God's power released in your ministry?
Finns det en hemlighet till hur Guds kraft kan frigöras i era hjärtan?
The apostle Paul wrote a very personal letter.
Aposteln Paulus skrev ett väldigt personligt brev.
He defended himself to this particular church.
Han försvarade sig själv inför en viss kyrka.
There were people in this church that said, "Are you really an apostle of God?"
Det var människor i den här kyrkan som sa, "Är du verkligen en Guds apostel?"
You have so many problems.
Du har ju så många problem.
Everywhere you go, you cause difficulty.
Vart än du går så ställer du till besvär.
People stone you with stones.
Folk stenar dig.
You suffer shipwreck.
Och du lider skeppsbrott.
People run you out of every town where you go to preach.
Och folk driver dig ut ur varenda stad dit du går.
How can God's blessing be on your ministry?
Hur kan Guds välsignelse vila på din tjänst hos Gud?
And in his answer he says, no, there is a secret to ministry.
Och då säger han i sitt svar, det finns en hemlighet.
God's power is residing heavily upon my preaching and my teaching.
Guds kraft finns hos mig på ett starkt sätt.
And he explains the secret to God's power being released.
Och han förklarar hemligheten hur Guds kraft blir frigjord.
And what was true of the apostle Paul is true of you as well.
Och vad som är sant för aposteln Paulus är också sant för er.
There is a key to seeing God's power in your life.
Det finns en nyckel till att se Guds kraft i era liv.
Let me tell you how this message will unfold.
Så låt mig berätta hur det här budskapet är upplagt.
First I will tell you what the secret is not.
Först ska jag berätta bara kort vad det här budskapet inte är, eller hemligheten är.
And then I'll explain what the secret is.
Sen ska jag berätta vad hemligheten är.
What it is not and what it is.
Så vad det inte är, vad det är.
Okay, turn your Bibles to 2 Corinthians chapter 12.
Så låt oss slå upp andra Korinthierbrevet kapitel 12.
The apostle Paul had an amazing experience.
Aposteln Paulus hade en otrolig erfarenhet här.
He had a vision of heaven.
Han hade en vision om himmelen.
If anyone could brag about being in the presence of God, the apostle Paul could.
Om någon skulle skryta över att ha varit i Guds närvaro, så var det aposteln Paulus.
But in chapter 12 verses 1-6 he explains what the power of God's on our ministry, what it is not.
Men i kapitel 12, verserna 1-6, så förklarar han vad den här hemligheten inte är.
It is not our successes.
Det är inte vår framgång.
It is not our strengths.
Det är inte vår kraft.
Let's read.
Låt oss läsa.
Boasting is necessary. Should I just read the English or you just read the Swedish?
We can read both.
Okay. Boasting is necessary, though it is not profitable, but I will go on to visions and revelations of the Lord.
Att berömma mig är förvisso inte nyttigt, dock vill jag nu komma till syner och uppenbarelser från Herren.
Now in verse 2, he talks about a man who had an experience.
I vers 2 så talar han om en man som har haft en erfarenhet.
He's actually talking about himself.
Han talar faktiskt om sig själv.
I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know or out of the body I do not know, God knows, such a man was caught up to the third heaven.
Jag känner en man i Kristus vilken för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var med kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det.
So what is the third heaven?
Så vad är tredje himlen?
The first heaven is the atmospheric heaven around us.
Den första himlen är den atmosfäriska himlen runt omkring oss.
The second heaven is the starry heavens.
Den andra himlen är den himmel där stjärnorna finns.
The third heaven is the place where God lives.
Och den tredje himlen är där Gud bor.
And I know how such a man, whether in the body or apart from the body, I do not know, God knows.
Och jag känner denne man, om han var i kroppen eller utanför kroppen, det vet jag inte. Gud vet det.
Was caught up in paradise and heard inexpressible words, which a man is not permitted to speak.
Han blev uppryckt i paradiset och hörde outsägliga ord som det inte är tillåtet för en människa att uttala.
On behalf of such a man I will boast, but on my own behalf I will not boast, except in regard to my weaknesses.
Av den mannen vill jag berömma mig, men inte av mig själv vill jag inte berömma mig, om inte av mina svagheter.
For if I do wish to boast, I will not be foolish, for I will be speaking the truth. But I refrain from this, so that no one will credit me with more than he sees in me or hears from me.
För om jag ville berömma mig själv så skulle jag ändå inte vara en dåre, ty jag skulle då säga sanningen. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än vad han ser hos mig eller hör om mig.
See, if anyone had reason to boast, it was the apostle Paul.
Så om någon hade en anledning till att skryta, så var det aposteln Paulus.
He had many visions of God.
Han hade många visioner av Gud.
On the road to Damascus, he saw the risen Christ.
När han var på väg till Damaskus så såg han den uppståndne Kristus.
He had the vision of the man from Macedonia who said, "Come over here and help us."
Han hade en vision, eller såg en man som bad honom komma över till Macedonien.
But this vision was amazing.
Men den här visionen var otrolig.
He was caught up into the presence of heaven.
Han rycktes upp in för Guds, i Guds närvaro i himmelen.
He saw things that a man was not permitted to even talk about.
Han såg saker som en människa inte ens är tillåten att tala om.
Could his opponents claim such experiences?
Skulle hans motståndare kunna hävda en sådan erfarenhet?
See, Paul is asserting his authority.
Så Paulus här stödjer sin auktoritet.
He had enemies in the church who questioned his apostleship.
Han hade människor i församlingen där som ifrågasatte hans apostlarskap.
And for 14 years he told no one of this experience.
Och under 14 år så berättade han inte för någon om denna erfarenhet.
Because you see, for Paul, the secret to his success was not his strengths.
Därför att i Paulus liv så var inte hemligheten till hans framgång hans styrka.
It wasn't his experiences.
Det var inte hans erfarenheter.
Paul could brag about being a Hebrew of Hebrews.
Paulus kunde skryta om att han var en hebre bland hebreer.
He had studied at the feet of the famous rabbi Gamaliel.
Han hade studerat vid Gamaliels fötter.
But you know, in another place he said, all those things are rubbish as far as I'm concerned.
Men vid ett annat skriftställe så säger han att allt det där är inte värt någonting.
So we tend to rely upon our strengths to see God use us.
Så vi har en tendens att förlita oss på vår styrka för att Gud ska använda oss.
See, some people when they go out witnessing say, you know, I know the Bible very well.
Någon kanske går ut och vittnar och säger, ah, jag känner Bibeln väldigt väl.
I can answer the question of any skeptic.
Jag kan ställa eller svara på frågorna som skeptikerna har.
But that's not the sort of thing that God uses.
Men det är inte den sortens saker som Gud använder.
Now it's good to have great Bible training.
Det är bra att ha bra bibelträning.
And to learn apologetics.
Och att lära sig apologetik.
But that's not the most important thing to see God's power released in your ministry.
Men det är inte det som är det viktiga för att se Guds kraft frigjord i ditt liv.
As a preacher I can rely upon my theological training.
Så som predikant så kan jag kanske förlita mig på min teologiska utbildning.
I can say to people, listen to me because I've been in the ministry since 1975.
Lyssna på mig kan jag säga till folket därför att jag har varit i den här tjänsten sedan 1975.
Right now you're trying to calculate how old I am.
Och då börjar du genast tänka, hur gammal är han egentligen?
You're thinking, this guy must be really old.
Tänker, han måste vara väldigt gammal.
But how does his wife look so young?
Men hur kan det då komma så att hon ser så ung ut?
I'm 62 years of age.
Jag är 62.
And she is much younger.
Och hon är mycket yngre.
But just a little bit.
Men bara lite.
I could call upon the fact that I have a doctoral degree in preaching.
Jag kan hävda att jag har en doktorsexamen i predikokonsten.
But all that means nothing.
Men allt det betyder ingenting.
What did Paul rely upon?
Vad var det som Paulus förlitade sig på?
What should we rely upon as we minister for God?
Vad är det som vi ska förlita oss på när vi tjänar Gud?
If it is not our successes or our strengths, what is it?
Om det inte är vår framgång och vår styrka, vad är det då?
The key to ministry is not our successes.
Så nyckeln till tjänsten är inte vår framgång.
Instead, the key to success in ministry is our weakness.
Utan det som är nyckeln är istället vår svaghet.
See, what I want you to understand is that power in ministry flows from weakness.
Så vad jag vill få fram här är att kraften i vår tjänst flödar ut ifrån våra svagheter.
This doesn't make sense to us.
Och det här är någonting som inte låter logiskt i våra ögon. Öron.
Let's read about it in beginning in verse 7.
Låt oss läsa vidare här i vers 7.
Paul will give three reasons why power in ministry is based upon our weakness.
Paulus ger tre anledningar till varför vår framgång i tjänsten utgår från svagheterna.
The first thing that weakness does is it destroys our pride.
Det första som svagheten gör är att det förstör vår stolthet.
Let me read verse 7. Because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan, to torment me, to keep me from exalting myself.
Så vers 7, för att jag inte skulle förhärma mig över de utom ordentligt höga uppenbarelserna, fick jag en törntagg i köttet. En satans ängel som ska slå mig för att jag inte ska förhäva mig.
Paul experienced a very difficult problem in his life.
Så Paulus erfar här någonting mycket svårt i sitt liv.
He called it a thorn in the flesh.
Han kallade det för en törntagg i köttet.
He described it as a messenger from Satan.
Han beskriver det som en budbärare från Satan.
This word for thorn is used of a very severe problem.
Och det här ordet törntagg här, det beskriver ett mycket svårt problem.
It's a big thorn to impale someone.
Det är liksom en stor tagg som liksom trycks in i någon.
It was not a minor irritation.
Det var liksom inte någon lite mindre irritation.
What was it?
Vad var det för något?
We don't know.
Vi vet inte.
Some people think it was an eye disease that Paul suffered from.
En del tror att det var en ögonsjukdom som Paulus hade.
Others hypothesize malaria or migraines.
Andra har en hypotes kanske att det var malaria eller migrän.
But we don't know.
Men vi vet inte.
And I'm glad we don't know.
Och jag är glad att vi inte vet.
Because if we knew what his problem was, then we would have an excuse.
Därför att om vi visste vad hans problem var, ja, då skulle vi ju ha en ursäkt.
Well, Paul had an eye disease, but I have a back problem.
Ja, Paulus hade ju sina ögonproblem, men jag har ju ont i ryggen.
And so you can excuse your difficulty.
Så ni kan ursäkta era svagheter.
Some people say, well, Paul may have had malaria, but he doesn't have a mother-in-law.
Paulus kanske hade malaria, men han hade ju ingen svärmor.
One possibility,
en möjlighet,
is that this thorn in the flesh was indeed a demon, a messenger from Satan.
Det finns en möjlighet att det här faktiskt var en demon.
But the point that's important to understand is what was the purpose of this thorn.
Men poängen, eller det som är viktigt att förstå, det är att vad var syftet med den här taggen?
Says in the text, God gave him this thorn to keep him from exalting himself.
Det står i texten att Gud gav honom den här törntaggen för att han inte skulle bli uppblåst.
See, any problem that you have that weakens you, that makes you not rely upon yourself, is a good thing.
Så alla problem som du har och det som gör att du inte kan förlita dig på dig själv, det är någonting bra.
God's power is not released through proud people.
Guds kraft förlöses inte i stolta människor.
He uses the humble things of this world.
Han använder de ödmjuka sakerna sakerna i den här världen.
I remember the most difficult time in my ministry was in the late 1980s.
Den svåraste tiden i min tjänst inför Gud var i slutet på 80-talet.
The church I was pastoring was numbering about 180 people on a Sunday.
Den kyrkan som jag var pastor för då hade ungefär 180 personer en vanlig söndagmorgon.
And there was an elder in the church that was leading a small group, and they were very discontent in this small group of 10 families.
Och det var en liten grupp med äldste där som var väldigt missnöjda.
They accused me of emphasizing grace too much in my preaching.
De anklagade mig för att jag betonade nåden för mycket i min predikan.
See, I believe, as your pastor does, that it is the grace of God that leads us to repentance.
Jag tror, precis som eran pastor gör, att det är Guds nåd som för oss till omvändelse.
We don't take advantage of God's grace.
Vi drar inte nytta av Guds nåd.
May it never be.
Det får inte vara så.
You know, I believe that God gives us eternal life as a gift.
Jag tror att Gud ger oss evigt liv som en gåva.
We cannot earn it.
Vi kan inte förtjäna det.
We cannot lose it.
Vi kan inte förlora.
Because it is eternal.
Därför att det är evigt.
By virtue of definition, eternal life is eternal.
Så per definition så är evigt liv evigt.
So this guy said I was emphasizing grace too much.
Så den här killen sa att jag betonar nåden för mycket.
And we were in danger of losing 10 families from our church.
Och vi riskerade att förlora ett tiotal familjer från församlingen.
About 50 people of the 180 who were coming.
Så det betydde kanske ungefär 50 personer av de 180 som normalt kom.
We were meeting in temporary facilities at the time.
Och vi träffades på en plats liksom var lite tillfälliga lokaler.
We were meeting in an elementary school.
Vi möttes på en vanlig skola.
But we were just about to move into our very first building.
Och vi var precis på väg att flytta in i vår egen första byggnad.
We had a large mortgage hanging over our heads.
Vi hade ett stort lån som hängde över våra huvuden.
And this elder said, when we leave the church, this ship will sink.
Och han sa så här, den här äldste, att när vi lämnar församlingen, då kommer församlingen att sjunka.
We were very concerned.
Och vi var mycket oroliga.
We moved into the church building.
Vi flyttade in i kyrkbyggnaden.
And our church doubled immediately.
Och kyrkan fördubblades omedelbart.
But I was feeling very bad.
Men jag kände mig mycket dålig.
Because among those 10 families were some of my best friends.
Men bland de här 10 familjerna var några av mina absolut bästa vänner.
It was a time when I should have felt great joy because the church was growing fast.
Det var ju en tid som jag borde ha känt stor glädje därför att kyrkan började ju växa nu.
We had a permanent facility.
Vi hade också en permanent plats att vara på.
But God used that experience as a thorn in my flesh.
Men Gud använde det här som en erfarenhet som var som en sån här törntagg i köttet.
It destroyed my pride.
Det förstörde min stolthet.
That's why I say the key to ministry is weakness.
Det är därför som jag säger att nyckeln till att tjäna Gud är svaghet.
God uses us when we are hurting.
Gud använder oss när vi mår dåligt och
when we feel inadequate.
Eller när vi känner oss otillräckliga.
At times when we have lost our job.
Tillfällen kanske när vi har förlorat vårt arbete.
Our spouse has left us.
Eller våran man eller hustru har lämnat oss.
When we've lost all hope.
Eller vi har tappat allt hopp.
So the key to success in ministry.
Så nyckeln till framgång i tjänsten.
Is not our successes but our setbacks.
Det är inte våra framgångar utan våra misslyckanden.
Why is that?
Och varför är det så?
First reason is our pride is destroyed.
För det första, vår stolthet förstörs.
The second reason is prayer is prompted.
Det andra är att bön krävs eller måste finnas.
Paul describes three periods of strong intercession in verse 8.
I vers 8 så beskriver Paulus tre tillfällen då han bad väldigt intensivt.
He says, concerning this, I implored the Lord three times that it might leave me.
Tre gånger bad jag till Herren att den skulle vika ifrån mig.
Now, I don't think he meant just three short individual prayers.
Jag tror inte att han menade tre korta individuella böner.
The language is vague enough to allow for three extended periods of prayer in his life.
Men språket här är vagt nog för att tillåta att det skulle kunna innebära tre långa perioder av bön i sitt liv.
So over the period of years that Paul suffered this thorn, he prayed for three long periods of time. Lord, take this away from me.
Så under de här åren så bad Paulus i tre omgångar ta bort det här.
Do you realize that anything that makes you pray is a blessing?
Har ni tänkt på att allt det som får oss att be är en välsignelse?
Whatever your thorn is can be a blessing in your life.
Vad den här törntaggen än är så kan det vara en välsignelse.
Because it prompts your prayer to God.
Därför att det tvingar dig att be.
I have been fired twice from ministry positions and quit my job once.
Jag har blivit avskedad två gånger från tjänst som pastor och en gång har jag slutat själv.
I gain a great deal of satisfaction from knowing that the apostle Paul was run out of a lot of towns.
Och då blev jag väldigt uppmuntrad av det faktum att Paulus drevs ut ur många städer.
So I quit this church that I was pastoring in Central California.
Så jag var pastor för en kyrka i centrala Kalifornien och jag slutade.
There were some ethical issues in the church.
Det var några etiska frågor där.
A group of elders and former elders were plotting against the current leadership team.
Det var några i ledarskapet som gick emot oss.
And I quit without having a place to go.
Och jag slutade och hade egentligen ingenstans att gå.
But the Lord provided a pulpit where I was the interim pastor of a small church.
Men Herren såg till att jag fick ta över en pulpet i en församling där jag kunde vara en tillfällig pastor.
But I had to work two other jobs to support my family.
Men jag jobbade två andra jobb för att ta hand om min familj samtidigt.
I worked in a factory from midnight to 8 o'clock.
Jag jobbade i en fabrik från midnatt till 8 på morgonen.
And I delivered pizza at Pizza Hut.
Och jag körde också ut pizza på Pizza Hut.
And I was interim pastor of this church.
Och så var jag då den här tillfälliga pastorn i den här kyrkan.
Well, my family, my wife and children said, we need to pray that the Lord will provide more money so you can quit that terrible factory job at night.
Så vi bad frun och familjen och jag att vi måste be att Herren se till att vi får mer pengar så att du kan sluta det här fabriksjobbet.
And we gathered together as our family.
Så vi bad som familj.
And our children were 11 years of age and 9 and 7.
Och barnen var 11, 9 och 7.
And since we were praying, my daughter says, well, can we pray something for me?
Medan vi ber så ber dottern att kan vi be en bön för mig också?
She said, can we pray that I can get a babysitting job to make some money, to buy some clothes?
Kan jag få ett jobb där jag kan vara barnvakt och tjäna lite pengar så jag kan köpa kläder?
So we prayed for these two things.
Så vi bad för de sakerna.
The very next morning.
Nästa morgon.
I got a phone call from the chairman of the board of the church.
Så fick jag ett telefonsamtal från styrelseordförande i kyrkan.
He said, Woody, our board met last night and they want to increase your salary.
Och han sa, Woody, styrelsen möttes igår och bestämde att vi vill öka på din lön.
We know that, that way you can quit your night job.
Och de sa, på det sättet så kan du avsluta ditt nattarbete.
Praise the Lord.
Och prisa Herren.
An immediate answer to prayer.
Ett omedelbart svar på bönen.
That thorn had prompted our prayer.
Den här taggen, törntaggen, hade liksom tvingat oss att be.
And later that day my daughter got a phone call.
Och senare samma dag fick dottern ett telefonsamtal.
From a lady in our former church who wanted a babysitter for her 5 children.
Från en dam som var med i den här tidigare kyrkan och hon sa jag behöver en barnvakt.
And she made lots of money that summer.
Och hon tjänade mycket pengar den sommaren.
So the Lord was very good.
Så Herren var mycket god.
And our family will always remember those moments as seeing God respond to the cries of our heart.
Och vår familj kommer alltid att komma ihåg de här tillfällena när Gud gensvarade till vårt hjärtas rop.
So what do the thorns do for us?
Så vad gör de här törntaggarna för oss?
What do our setbacks in life accomplish?
Vad gör de här misstagen? Vad åstadkommer de i våra liv?
First of all, pride is destroyed.
Först förstörs stoltheten.
Secondly, prayer is prompted.
För det andra så tvingar dem oss att be.
But thirdly and finally and most importantly, power is released.
Men för det tredje och sista och mest viktiga så frigörs kraft.
Let's read verse 9.
Låt oss läsa vers 9.
And he has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I would rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me.
Men han sa det till mig, min nåd är dig nog, till min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska bo i mig.
Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong.
Därför är jag vid gott mod, i svaghet, i förakt, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.
Power is released.
Kraften förlöstes.
It's interesting when you look at the verb tense in verse 9, when it says, for he has said to me.
När du tittar på verbet här i vers 9.
This is in the Greek language, the perfect verb tense.
Det är alltså, det står i perfektum i grekiskan.
It has the idea that God has said something and what he has said still stands today.
Det betyder att det som Gud en gång sa, det gäller fortfarande.
God promised Paul, my grace is sufficient for you and always will be.
Och han säger alltså att min nåd är dig tillräcklig och kommer alltid att vara så.
He said power is perfected in weakness and always will be.
Kraften fullkomnas i svaghet och kommer alltid att vara så.
So that's why we cherish and welcome the thorns in life.
Så det är därför som vi glädjer oss åt de här törntaggarna i våra liv.
That's why the key to seeing God using us in ministry is not our successes but our setbacks.
Så nyckeln till att tjäna Gud är inte framgång utan misslyckande.
Not our victories but our defeats.
Inte segrarna utan förlusten.
You see examples of this throughout the Bible.
Vi ser exempel på det här rakt igenom hela Bibeln.
Moses was a strong man.
Mose var en stark man.
He served in Pharaoh's court.
Han tjänade i kungens plats där, palatset.
But God did not use Moses when he was strong.
Men Gud använde inte Mose när han var stark.
He used Moses after he spent 40 years in the wilderness.
Han använde istället Mose när han hade varit 40 år i öknen.
Moses used excuse, I can't speak for you, Lord. I'm not eloquent.
Mose hade en ursäkt. Han sa, jag kan inte tala. Jag är liksom ingen talförd person.
How could that be? It doesn't make sense to me.
Men hur kan det vara så? Det verkar inte alls logiskt för mig.
Well, I guess when you speak with sheep for 40 years, you lose your fluency.
Men är det klart, när man talar med får i 40 år så blir man kanske inte så duktig på att tala.
Sometimes you might be thinking as I'm preaching, well, does God never use our strength?
Ibland tänker vi, men ska Gud aldrig använda vår styrka?
No, he can use your strong points.
Han kan använda våra starka sidor.
Some of you have sharp minds.
En del av er har kanske skarpa sinnen.
A great knowledge of the Bible.
Bra kunskap om Bibeln.
But like Moses, you must die to your strength before God can use it.
Men precis som Moses så måste man dö till sin styrka innan Gud kan använda.
God asked Moses, what are you holding in your hand?
Gud frågade Mose, vad har du i handen?
He said, a rod.
Han sa, en stav.
God said, throw it down.
Han säger, kasta ner den.
See, God can use your strengths, but first you must die to them. You must throw them down.
Gud kan använda styrka, men först måste vi dö till dem, kasta ifrån oss dem.
And ever after, the rod of Moses became known as the rod of God.
Och efter det att Arons stav, eller Moses stav hade kastats ner, så blev den sedan känd som Guds stav.
Gideon is another example whom God used when he was weak.
Gideon är ett annat exempel på någon som Gud använde när han var svag.
He started first with a huge army over 20,000 men.
Han började först med en stor armé över 20,000 man.
He was a three-star general.
Han var en trestjärnig general.
And God demoted him down to being a captain.
Men Gud satte ner honom så han istället blev kapten.
With only 300 he won a great victory.
Men med 300 så vann han en stor seger.
Samson is another example.
Simpson är ett annat exempel.
He was strongest when he was weakest.
Han var starkast när han var som svagast.
The Apostle Paul is another example.
Aposteln Paulus är ett annat, eller ytterligare ett exempel.
He could brag about his pedigree.
Han kunde skryta över sin
högstamtal.
Ja, just det, sin bakgrund.
But he said, I count all those things as loss.
Men han säger, jag räknar allt detta som en förlust.
Charles Haddon Spurgeon, the great British preacher, is another example.
Charles Haddon Spurgeon, den stora brittiska predikanten.
At the age of seven, he was able to work with the languages of Latin, Greek, and Hebrew.
Redan vid 7 års ålder så kunde han både latinska, grekiska och hebreiska.
At the age of 19, he was preaching to crowds of 5,000 people.
När han var 18 eller 19 år gammal så predikade han inför skaror på kanske 5,000 människor.
He was a brilliant man.
Han var briljant.
And one of the most powerful preachers of all time.
En av de mest kraftfulla predikanterna i alla tider.
But you don't know certain things about Charles Haddon Spurgeon.
Men du vet inte vissa saker om Charles Haddon Spurgeon.
He suffered from great depression.
Han hade ofta depressioner.
And a sense of great inadequacy.
Och han hade också känslan av att vara otillräcklig.
Before he preached a message, he would walk up the platform.
Innan han predikade ett budskap så gick han liksom upp på podiet.
With every step he took, he said these words.
Och varje steg han tog så sa han de här orden.
Remember the Holy Spirit. Remember the Holy Spirit.
Kom ihåg den helige ande. Kom ihåg den helige ande.
Spurgeon's contemporary was the American preacher Dwight L. Moody.
En samtida predikant var den amerikanska predikanten D.L. Moody.
He was a great evangelist.
Han var en otrolig evangelist.
Very popular not only in the United States but also in England.
Väldigt populär inte bara i USA men också i England.
But you may not know certain things about Dwight L. Moody.
Men du kanske inte känner till vissa saker om D.L. Moody.
He did not finish elementary school.
Han gick inte ut skolan.
He butchered the king's English.
Han förstörde kungens engelska.
The last letter he wrote contained 40 grammatical errors.
Det sista brevet han skrev hade ett 40-tal olika grammatiska fel.
And he was grossly overweight.
Och han var väldigt överviktig.
He weighed about 130 kilograms.
Han vägde runt 130 kilo.
He would make me look skinny.
Han skulle få mig att se smal ut.
A British newspaper reporter went to hear D.L. Moody speak.
En brittisk journalist gick och lyssnade på D.L. Moody.
This is what he wrote.
Så här skrev han.
Mr. Moody of Chicago has a high nasal voice.
Mr. Moody från eller Herr Moody från Chicago har ett väldigt nasalt uttal.
He is generally rough looking in appearance.
Han ser väldigt tuff ut. Ruffy.
He does not speak English very well.
Han kan inte engelska väldigt speciellt bra.
And this was his conclusion.
Och det här var hans slutsats.
I find nothing in Mr. Moody to account for his success.
Jag ser ingenting i Herr Moody som skulle bädda för framgång.
And when Moody read that, he said,
och när Moody läste det så sa han,
that's it.
Han sa, det stämmer.
There's nothing in me to account for my success.
Det finns ingenting i mig som bäddar för att jag ska vara framgångsrik.
See, God's power was released in his weakness.
Ser, Guds kraft blev frigjord i hans svaghet.
See, we are all people who contain a heavenly treasure in an earthly vessel.
Vi är alla människor som har en skatt i det här jordiska lerkärlet.
And God delights to use us when we are weak.
Och Gud älskar att använda oss när vi är svaga.
When we are hurting.
När vi mår dåligt.
Power in ministry flows from weakness.
Därför att kraften i våran tjänst flödar i denna svaghet.
God takes the rough and ignoble things of this world to use.
Gud tar det som är ruffigt och i det här livet.
You know, he used one day the jawbone of a donkey.
En gång så använde han en åsnekäke.
He didn't have to use the whole donkey.
Han behövde inte använda hela åsnan.
Even this morning God is using the jawbone of a donkey.
Även den här morgonen använder Gud en åsnekäke att tala.
So God could use you.
Så Gud kan använda er.
If you make yourself available to him.
Om ni gör er själva tillgängliga för honom.
If you say to the Lord, here am I, send me.
Om du säger till Herren att här är jag, send mig.
Use me.
Använd mig.
It's okay to say I don't feel adequate.
Det är helt okej att säga att jag är otillräcklig.
I don't have ability.
Jag har ingen förmåga.
Because the greatest ability is availability.
Därför att den största förmågan är oförmåga. Eller tillgängligheten, förlåt mig.
And to acknowledge that the power does not reside within you.
Och att förstå att kraften inte bor i oss.
But it comes from God.
Utan den kommer från Gud.
What is the key to ministry?
Så vad är då nyckeln till tjänst hos Gud?
It's not our successes, but our setbacks.
Det är inte framgången, utan våra bakslag.
It's not our power, but God's power.
Det är inte vår kraft, utan Guds kraft.
Because that power is released in our weakness.
Därför att den kraften frigörs i vår svaghet.
And that's why the apostle Paul concludes with these words.
Och det är därför som Paulus avslutar med de här orden.
Most rather gladly I will exult in my weakness.
Han säger, jag skryter hellre över min svaghet.
For when I am weak, then I am strong.
För när jag är svag, då är jag stark.
Let us pray.
Låt oss be.
Lord, we thank you how you have designed us.
Herre, vi tackar dig för hur du har skapat oss.
You want to use us when we are hurting.
Du vill använda oss när det gör ont och vi mår dåligt.
You delight to use us in areas where we have no strength.
Du älskar att använda oss på områden där vi inte har någon kraft.
That is so that you can get the glory and not us.
Det är så att du ska få härligheten, inte vi. Äran.
Father God, we make ourselves available to you.
Fader Gud, vi gör oss själva tillgängliga för dig.
This is our prayer.
Det här är vår bön.
Here am I, send me.
Här är jag, send mig.
We pray in the name of Jesus Christ, our Savior.
Vi ber i Jesu Kristi namn, vår frälsare.
Amen.
Amen.